Mitt i Simrishamn, i backen nedanför kyrkan, i ett litet hus där en ståtlig ros sträcker sig högt upp över takfoten, där bor Elsie Rydsjö. Hundratusentals svenskar har läst hennes romaner, som ofta handlar om kvinnornas villkor under olika historiska perioder. Flicka genom sekel heter den senaste, en titel som kan sammanfatta en stor del av böckerna. Flicka genom sekel kanske också är hennes sista bok. Elsie Rydsjö har hunnit bli 86 år och problem med starr och gula fläcken har satt stopp för skrivandet. Elsie Rydsjö är månadens ansikte i augusti.
Jag har ingen dator utan jag skriver på en manuell skrivmaskin. Och jag blev påtvingad en elektrisk skrivmaskin av mina barn som tyckte att jag slet ut mina handleder på den manuella skrivmaskinen. Men jag kunde inte använda den heller därför att den väste. Och jag hade en känsla av att den stod där och sa, arbeta nu, arbeta nu. Så jag blev ganska irriterad av det och övergick till min manuella igen.
Men hur gör man? Sitter du då vid ditt skrivbord för mellan 8 och 5 eller kommer du plötsligt på idéer? Eller hur går det till?
Det är så hemskt olika. Alltså man kan komma på någon gloriös idé. Och då går jag skriva ner det igen. Och sen även de dagarna det känns som om det här blir ingenting till. Så skriv ner det i alla fall, för det är nästan alltid någonting. Och ändå, jag gör ju alltid en kladd, eller har gjort en kladd. Och ja, så ligger det ett tag. Och sen ser man ju vad som är bra och vad som inte är bra. Och putsa språket. Och se till att det blir skapligt. Och att det inte är några lösa trådändar. Och att det är logiskt och framförallt att allting, jag har skrivit väldigt mycket historiska romaner, och att allting sådant är rätt och korrekt. Så det får man ju slå upp och se till att det blir som det ska. Jag hade en liten katt som dog nu för några månader sedan. Hon var mycket bra på att komma och sätta sig på skrivmaskinen och hon tyckte att knattret störde henne. Och i hennes middagsvila och i hennes aftonvila och hennes förmiddagsvila och så vidare. Hon var med till stor glädje och jag hade väldigt stor glädje av henne, men hon var ju inte precis historiskt beläst, så att på det vänstern så var det inte så mycket.
Elsie Rydsjö har flyttat sitt skrivrum till baksidan av huset. Hon tröttnade på att folk som gick förbi på gatan stannade och stirrade in på henne när hon arbetade. Men katten poserade vant på trappan framför den blå dörren in till rosen för fotograferande japanska turister. Elsie Rydsjö skrev följetänger för veckotidningsförlag innan hon började skriva romaner. Och det lärde henne en del om hur en historia ska byggas upp.
Mina egna människor blir man ju bekant med på ett väldigt trivsamt sätt. Och jag kan fortfarande ibland undra hur det har gått för några av dem. Men jag tror att det har gått bra, för jag är ganska bra på det. Jag sitter i sedan min veckotidningstid. Man får inte göra det för sorgligt. Mer, det får väl gärna vara sorgligt under berättelsens gång, men det får inte sluta allt för sorgligt.
Men när du börjar på en bok, vet du vad som ska hända personerna då? Eller utvecklas de liksom utan din medverkan?
Nej, i stort sett vet jag ju vad som ska hända, i synnerhet när det gäller historia. Men jag har kollegor, eller ett par kollegor, som säger att de sätter sig ner och fattar datorn eller pennan och sen är det någon annan som skriver genom dem. Och jag tänkte att det var ju fasligt så bekvämt. Jag får faktiskt skriva det själv. Och jag har alltid varit road av att skriva. Det var mitt bästa ämne i skolan. Och jag hade mycket sympatisk svensklärarinna på Lindebergs i Lund. Och jag hade också en underbart fin historielärarinna som väckte mitt intresse då. Och det kravet på noggrannhet i det jag gör, det har jag nog efter min far i högsta grad, som också var en skrivandes man och som var väldigt petig med sånt, att det skulle vara rätt. Och så dessutom mitt eget krav på att det ska vara rätt. Men sen om det bara är rätt så blir det ju en torris av alltihopa, utan då man får ju få lite liv i de här människorna som man hittar på. Och vart efter man blir mer och mer bekant och får deras ansikten klara för sig, sin umgåsman helt enkelt. Jag kan inte förklara det på ett bättre sätt.
Men du låter ju också människor dö som du har introducerat och som man tror ska bli hjälten i boken eller så.
Gör det. Nej, jag vet en gång. Det var en ung dragon som hette Christian Benedict. Och när hans gravida fästmö kom ner till vinterläget så hade jag egentligen tänkt låta honom göra ett försök att desertera. Och de blev alltid infångade och hängda mitt i lägret, androm till skräck och varnagel. Så det hade jag egentligen tänkt göra. Men så var det en kollega som sa, nej Christian är så trevlig, du får ha ihjäl någon annan. Och då hade jag faktiskt ihjäl någon annan, en kompis till honom, en dragon som heter Lars Kråka. Annars tror jag nog att, jo då, folk dör, det gör de, men det gör ju folk. Men en del överlever ju och en del slutar boken och stänger dörren om sig och går. Och sen vet man inte vad som hände. Och det tänker jag på ibland. Jag undrar vad som blev av dem. Och jag vet ju att de aldrig har levat. Det fattar väl jag också. Men jag är inte rent bakflötet. Men jag tror ändå, själv tror jag att de har levat. Och jag vet ju att mina läsare också tror det. Och då är det ju, då har jag ju kommit dit jag ville.
Hur mycket tid har du ägnat i arkiv då för att ta reda på hur det var på 16, 17, 1800-talen?
Mycket. Dels satt jag väldigt mycket på UB i Lund. Och dels så har jag sprungit på alla sorters museer. Och läst väldigt mycket. Och till slut så har man en bild, och det kan ju ingen människa säga om den är helt sann eller falsk. Därför att det är ingen som vet så värst mycket mera precisa saker om det. Men jag hoppas att det ska vara, vad är det man säger? Om det inte är sant så är det åtminstone väl funnet. Och det förlitar jag mig på.
Du skriver väldigt mycket om kvinnor och kvinnors sysslor och så här. Och allt det de gjorde, hantverket och allt sådant. Är det någonting du har provat på själv eller är det sånt som jag läst dig till?
Det är nog mest dels vad min mamma berättade och dels vad jag har läst mig till. Jag är inte så där fenomenalt fin på hantverk själv. Det enda jag har faktiskt vävt lite grann. Men det var därför att min man var linförädlare och det var så mycket tal om vävnader och sånt. Det enda jag annars kan det är att jag syr twist, skånsk twist, för det tycker jag är vackert och det är roligt. Det kan jag inte göra längre nu. Men det gjorde jag. Och sen med annat, vet jag till exempel, mormor skrev till mamma och berättade att de hade suttit i 2 dagar och rivit potatis. Men nu hade de också potatismjöl så att det räckte för hela året. Alltså sånt där, sånt kommer man ihåg och tar till sig. Och mamma har skrivit om hur det var att baka i en stenugn. Och den stenugnen hade ju funnits där sedan 1600-talet.
Inte bara historiska fakta ska vara rätt. Även de geografiska uppgifterna måste vara riktiga, anser såväl Elsie Rydsjö som hennes läsare.
Jag är hänförd förtjust i kartor. Och känner en jämnårig man som har varit kartograf. Och vi brukar sitta och lägga samman våra små huvuden över kartor. Och också på den tiden jag kunde köra, då körde jag vägarna som jag beskriver. Och där man såg liksom hur markvägarna har följt de gamla rågångarna och ägoskiftena och sånt. Och då körde...
Nu börjar det regna så bara
igen, ja. Det har varit ett jätteårsgräder. Nej, så att det är nog mest egna studier. Men jag tycker det är intressant.
Är det viktigt att det också stämmer att de här byarna ligger rätt i förhållande till varandra och så?
Oh ja, du anar inte. Alltså, jag tillhör Knutsgillet, jag var borta och det var en fest. Och det kom en riktigt stilig kar och ville dansa och jag tyckte det var skojigt. Och sen så det han ville säga, det var det. Du, den vägen som du skriver att hon går, hon den där flickan Ingar, ner till stens huvud och vid Ängarkos. Den går inte riktigt där. Den går 100 meter längre söderut. Jag kan få 80, men inte riktigt där. Jag menar bara så du vet.
Och du gick hem och skrev om boken?
Nej, det gjorde jag visst inte. Det var skrivet och tryckt.
Det är kvinnorna som har huvudrollen i Elsie Rydsjös romaner.
Nu är ju varenda människa feminist. Jag är bara normalt begåvad i kvinnofrågor. Men, och det är klart att man i vissa stycken är en glädjande feminist. I andra tycker jag att de skjuter över målet någonting fruktansvärt. Men, så det är inte för den skull som jag mest skriver om kvinnor. Det är därför att jag tycker kvinnor är intressanta. Och det historiska är de ju liksom, de är en del av det. Det går inte att skilja från något annat.
Du beskriver ju också dina huvudpersoners utseende väldigt noggrant. Hårfärg, ögonfärg, kroppsbyggnad, frisyr och så. Ja. Och nu undrar förstås alla, hur ser Elsie Rydsjö själv ut då?
Inte så lång och inte väl varken fet eller mager. Och nu åskar det så till en gång. Men jag har gråblå ögon, nu är jag vithårig. Det har jag haft efter min mamma som blev alldeles vit vid 40. Fastän det blev inte jag, det tog lite längre tid, men det berodde på frisörskan. Men jag var med. Faktiskt lite höga kinknot och lite trubbig näsa. Skaplig hy, som jag har fått höra. Och ja, det är väl det hela.
Ja, glasögon har du.
Ja, det har jag. Olika sorter nu. För att jag är väldigt ljuskänslig efter det här med den gula fläcken. Alltså, nu när det har varit så obarmhärtig solsken har jag inte kunnat gå ut. Utan jag har tryckt som en sjuk uggla inomhus. Skarpsynt som en uggla i solsken, som de säger.
Vad gillar du för kläder då? Vad är din klädstil?
Det ser du väl. Alltså, i stort sett jeans av olika sorter, eller långbyxor i varje fall. Därför att jag har ett dåligt ben och måste ha så tråkiga skor. Och då är det inte så roligt att gå i eleganta strumpor. Dessutom trivs jag väldigt bra i skjorta eller tröja och långbyxor. Och sen kan jag faktiskt vara riktigt fin också när det är tvunget.
Många kvinnor i dina böcker har ju så vackra sidenklänningar.
Ja, oh ja. Ja, men det vet jag, min storebror sa att tala inte om deras kläder. Så säger man, folk tycker om att läsa om deras kläder.
Vad läser du själv då, mer än då historiska dokument?
Just nu läser jag inte mycket. Väldigt mycket modern litteratur tycker jag är tråkig. Och jag blir ganska tjej på, vad ska man säga, jag är väldigt svårt för proletärstuket så att säga på en del böcker. Just nu läser jag som sagt inte mycket mer än dagspress, och så läser jag franska som hjärngymnastik. Och det är jag fascinerad av. Jag hade en fantastisk fransklärare också. Nu drar jag upp alla mina gamla idoler, men det är så eländigt att man inte är lite äldre när man går i skolan så man kunde uppskatta de här. Då tyckte man ju att de staplade på gravens bredd, de var ju knappt 50. Men när man själv är 17 så är det ju hopplöst. Och det var alltså just dessa tre, svenska, historia och franska, minns jag med sån glädje.
Du har ju själv läst in de flesta av dina böcker som talbok.
Ja.
Läser du talböcker själv nu eller?
Ibland, men jag har svårt. Jag har lite svårt för att bli läst för, som det heter. Jag tror inte jag är ensam om det. Men så därför läser jag. Det jag kan läsa vill jag gärna läsa själv så länge det går. Alltså. Sen går det inte mer. Och då får man ha det på annat sätt. Men och jag har dessutom så har jag ingen sån här manik till deciläsandet. Utan jag har en CD-spelare. Och en kassettspelare, men ingen sån. Så att det ska jag försöka skaffa mig så småningom. När det behövs, alltså. Och då får man väl vänja sig vid att någon annan läser det för en. Men då tycker jag, de böcker jag har lånat, alltså, tycker jag bäst om när författaren läser själv. Trots att det är en mycket duktig flicka som har läst de senaste böckerna. Som jag inte har kunnat göra. Och Sen är det ju hjärtslitande, de första böckerna. Ja, där är ju en del dialektala uttryck. Och att höra dem uttalade på stockholmska, det var liksom en liten chock.
Det här att du har slutat skriva nu, beror det också på synskadan, eller?
Jag har skrivit 65 år, jag tycker nästan, det kan räcka. Och så, just nu har jag ingen gloriös idé. Jag vill inte göra som många andra, skriva en halv rad deckare bara för att skriva någonting. Det är det fler som har gjort. Så att, skulle jag komma på någonting gloriöst så får jag väl hitta på något sätt att göra det. Men nu har jag sagt till alla människor att nu slutar jag. För den här sista boken som heter Flicka genom sekel var faktiskt bra. Jag fick väldigt goda recensioner. Och jag slutar hellre när jag är på topp än när jag är på väg ner. Det är rena högfärden. Jag vill ha det så.
Elsie Rydsjö var månadens ansikte. Och hennes likaledes skrivande far hette Daniel Rydsjö. Och den som vill läsa Elsie Rydsjö har 36 talböcker att välja mellan. Ett 20-tal finns också utgivna i punkt.